Skönt att vara igång igen. Ni kan slå upp Efesierbrevet, kapitel 1. Första kapitlet i Efesierbrevet. Så ska jag läsa dagens predikotext där. Predikotexten är ju vers 23. Den sista versen i kapitlet. Men jag läser det i alla fall från vers 15 där. Så Efesierbrevet, kapitel 1, det är på sidan 1741 i de biblar som ni inte kan låna eftersom de är inlåsta i skåpet. Så, kul för er att veta. Efesierbrevet 1. Aposteln Paulus skriver så här. Därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter och krafter av herradömen och alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter och honom som är huvud över allting gav han till församlingen. Som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Så lyder Herrens ord. Vi har nu i denna 14:e predikan från Efesierbrevet kommit till första kapitlets sista vers. Jajamän. Vi har sett hur Paulus i de första 14 verserna har gett en lång och sublim lovprisning. Smaka på det ordet. Sublim, för det är nämligen helt rätt ord för Paulus lovprisning. Den är hög. Den är sofistikerad. Den är precis och den är ofattbar. Vi har sett hur han har gett en lång lovprisning i de första verserna, första 14 verserna. Och sen har han växlat tonläge i vers 15 och han börjar berätta hur han ber för brevets mottagare. Och den huvudsakliga, den övergripande bönen är en bön om att de ska få rätt kunskap om Gud. Han ber att deras hjärtans ögon ska få ljus så att det som de vet om Gud på en teoretisk nivå liksom ska få sjunka ner och bli verkligt för dem. Att de i djupet av sin varelse ska få se vem Gud är och förstå. För Paulus vet att det kommer att förändra allt. Det kommer att forma deras liv till en sån grad att de andra problemen som finns i deras liv, verkliga problem, kommer att framstå i ett helt nytt ljus. För de ser hur stor Gud är. Och förra gången, det var ju innan sommaruppehållet, så tittade vi på hur Paulus ber att de ska förstå hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Så står det i vers 19. Och där såg vi återigen hur Paulus tar i så han spricker. Hur han liksom pressar språket till det yttersta. Vi tittade på vilka grekiska ord Paulus använder. Och vi konstaterade att man skulle kunna översätta versen till svenska med att säga: Guds hypermega kraft till oss som tror enligt hans kraftande, kraftiga kraft. Han bara öser på och försöker att liksom fånga i ord hur stor och omfattande den här kraften är. Vi skulle kunna få lite mer nyanser med att säga: Guds hypermega kraft till oss som tror enligt hans verksamma suveränitetsstyrka. Det är som att han vill kommunicera till brevets mottagare att om du är i Kristus, om du är en del i Kristi kropp, om du är en del i församlingen, så har du all kraft du någonsin kommer att behöva. Du behöver inte jaga efter mer kraft. Du behöver inte sträcka dig ut efter någonting som du redan har fått. Han ber att du, att jag, att vi ska förstå vad vi har i Kristus. Det är sammanhanget. Jag blir exalterad redan här. Det är sammanhanget. Och den 22 versen säger, alltså precis innan vår vers, säger att Gud la allt under Kristi fötter. Och honom som är huvudet över allting, alltså Kristus då, som är huvudet över allting. Han som är hela historiens herre, hela universums herre. Han som är överallt och alla. Inför honom vilken alla knän ska böjas, alla tungor ska bekänna att han är herre. Gud gav honom också att vara huvud över församlingen. Och sen kommer vi till vers 23 som talar om att församlingen är Kristi kropp och fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Man skulle kunna tänka att Paulus här gör en avstickare från sammanhanget som handlar om att vi ska förstå Guds hypermega kraft till oss som tror. Men jag tror inte att det är en avstickare. Jag skulle snarare säga att här lyfter Paulus fram ytterligare en aspekt av vad vi måste förstå för att se väldigheten i Guds kraft som är verksam i oss. Församlingen är ytterligare en aspekt i den här enorma, ofattbara kraften. Han gör det genom att lyfta fram församlingen. Församlingen. Kristus är given som huvud till församlingen. Kristus uppfyller församlingen med sitt liv och med sin kraft. Om du är medlem i församlingen som är Kristi kropp, så har du del i Kristi fullhet. Guds väldiga kraft är verksam genom Kristus i församlingen som är Kristi kropp. Där har vi, tror jag, vad Paulus vill säga i den här versen. Så nu ska vi prata om det. Jag tänkte lägga upp predikan i 4 punkter. För det första så har vi ett språkligt problem i versen. Så vi måste börja med att ställa oss frågan vad det faktiskt står. Vad står det egentligen? Och sen för det andra så vill jag lyfta fram några principer av vad det här kan betyda. Och i den tredje punkten så vill jag göra ett förtydligande, en sorts kvalifikation. Och i den fjärde punkten ska vi titta på några praktiska konsekvenser för oss här och nu. Det är inte mycket till rubriker för er att memorera eller någonting sånt. Men det finns i alla fall en sorts struktur för predikan. Så, för det första. Vad står det? Versen lyder så här i Svenska Folkbibelns översättning. Men jag börjar vers 22. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han till församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Så först ser vi att Kristus är huvud över allting. Allting. Det här allting nämns 2 gånger i vers 22. Och det syftar till någonting som vi ser i den 21 versen. Så om du tittar, om du bara går tillbaka över verserna här. Det är alltså alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Så det handlar alltså inte bara om människor och djur, om materiella saker. Det handlar om alla sorters änglar och andliga varelser. Allt som existerar är underlagt Kristus. Så denne Kristus som är alltings herre, universums herre, alla änglars herre, han som är huvud över allting, gav Gud fadern till att också vara huvud av församlingen. Och så fortsätter Paulus, församlingen är hans kropp. Så han är alltså huvudöden över universum. Han regerar över universum. Och han är också huvud över församlingen som är hans kropp. Det finns någonting väsentligt annorlunda över hur han är herre över universum och hur han är herre över församlingen. För församlingen är liksom han själv på något sätt. Och texten fortsätter ju. Församlingen är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Och det är här det blir komplicerat. Ordet, det grekiska ordet för fullhet står två gånger i den här versen. Först står det i en substantiv form, fullhet. Och sen har vi det i en verbform, uppfyller. Det är samma ord, fast det är bara två olika former. Problemet är att ordet för fullhet kan förstås i en aktiv form och i en passiv form. Och båda de här förståelserna fungerar grammatiskt in i versen. Om man läser ordet fullhet i en aktiv form så handlar det om själva innehållet. Alltså det som så att säga fyller upp någonting. Det kan vara innehållet i en flaska. Eller det kan vara lasten i ett skepp. Det som fyller upp någonting, det är liksom fullheten. Är ni med? Om vi läser meningen på det sättet så innebär det att det är församlingen som uppfyller Kristus. Att församlingen liksom är substansen, innehållet i Kristus och att Kristus vore ofullständig utan församlingen. Det låter anmärkningsvärt, men det är faktiskt flera väldigt tunga teologer som förespråkar den här förståelsen av versen. Till exempel John Calvin och Charles Hodge. Det här är två hjältar för mig. De säger, så ska man förstå den här versen. Och de erkänner, det här är en mycket anmärkningsvärd vers som säger att Kristus uppfylls av församlingen. Om man däremot läser ordet i passiv form så handlar det om det som blir uppfyllt. Till exempel en flaska som blir uppfyllt av någonting. Och förstår vi ordet på det här sättet så handlar versen om att Kristus uppfyller församlingen. Det blir omvänt. Församlingen är alltså Kristi fullhet. Inte för att församlingen uppfyller Kristus utan för att Kristus uppfyller församlingen. Det här tror jag är den mest naturliga läsningen och den passar bäst in i sammanhanget. Även om både Calvin och Hodge argumenterar för motsatsen. Och det är också den här linjen som de flesta bibelöversättningar har gått på. Jag har faktiskt inte hittat någon bibelöversättning som säger Calvins linje. Kristus är huvud över allt i universum. Också församlingen. Men församlingen är Kristi kropp. Den relaterar till Kristus på ett helt unikt sätt. Församlingen är fullheten av honom. Församlingen blir som ett kärl som han har uppfyllt till bredden med sitt liv och med sin kraft. Fundera på det. Det är ofattbart stort. Kristus är alltings huvud. Han är herre över allt. Också det som orsakar lidande. Det pratade vi om i förra predikan. Vi tittade på ganska många texter som bekräftar att det är så. Kristus är herre över allt i universum. Det finns ingenting som är bortom hans kraft. Men församlingen är hans kropp. Genom kroppens alla kroppsdelar pulserar liksom Kristi eget livsblod. Hans egen kraft, den är helt uppfylld av honom på det mest levande, organiska, intima sätt man någonsin kan föreställa sig. Det är vad som står. Vad betyder det då? Vi går in i punkt nummer 2. Och innan vi kommer till de här mer konkreta slutsatserna, den sista punkten, så vill jag lägga fram här 5, tror jag, 5 principer. 5 uppenbara lärdomar utifrån tanken att församlingen är Kristi kropp och bärare av Kristi fullhet. För det första, kroppens enhet är en enhet i anden. Det är inte en enhet som vi kan skapa själva med våra knep och våra tekniker. Vi kan inte skapa en sann församling utifrån våra gemensamma intressen. Och notera att jag säger sann församling. Jag ska återkomma till det i den tredje punkten. Bibeln lär oss att det är den helige ande som gör oss kristna. Det är den helige ande som öppnar våra hjärtan så att vi vill ha med Gud att göra. Det är den helige ande som övertygar oss om vår synd och om vår egen hopplöshet. Och som vittnar om Kristus så att vi plötsligt kan se Kristus med nya ögon. Att han gav sitt liv för oss. Att det verkligen betyder någonting för oss. Det är den helige ande som ger oss omvändelse så att vi vänder oss bort från oss själva och liksom bort från den här mörka gropen som vi har grävt åt oss själva. Och vi vänder oss till Gud, sätter hela vår förtröstan till Kristus. Det är den helige ande som föder oss på nytt. Det är det som är själva poängen med ordet. Vi kan inte föda oss själva på nytt. Det vore absurt. Det är någon annan som föder oss på nytt. Det är den helige ande som föder oss på nytt. Ger oss nytt liv. Som tar sin boning i våra hjärtan. Så att vi kan komma fram till den allsmäktige. Till Gud. Och säga Gud, vår far. Abba. Det är den helige ande som gör allt detta. Det är den helige ande som gör oss till ett folk. Som gör oss till barn i Guds familj. Som fogar in oss och som gör oss till lemmar, medlemmar i Kristi kropp. Det är en enhet som den helige ande skapar. Och ingenting, vänner, som vi kan skapa själva. Vi får bejaka det vi ser anden gör. Men vi kan inte producera det. Förstår ni skillnaden där? Det finns mängder, och jag försöker att vara återhållsam, jag försöker det, men jag måste säga det här. Det finns mängder av församlingar, av samfund som har gått ihop av praktiska skäl. Och så säger man att för enhetens skull så ska man inte prata om människans synda fördärv. Vi ska inte prata om Kristi ställföreträdande strafflidande. Vi ska inte prata om jungfrufödsel eller om Bibelns auktoritet eller tillfällighet eller tillräcklighet. Man följer liksom den minsta gemensamma nämnarens princip. Men om vi gör det, vänner, om vi följer denna princip utan att se vilka gränser som Bibeln har satt upp, så har vi övergett andens enhet. Och vi har bara skapat en intresseförening. Det har ingenting med Kristi kropp att göra. Utan det skapar någonting som mer liknar Frankensteins monster. Det blir som en zombie. En levande död. Som är oorganiskt sammanfogad. Och som ska liksom låtsas vara liv. Det var den första principen. Enheten kommer ur anden. Det för det andra, att Kristus är vårt huvud innebär enligt antikens sätt att tänka anatomi och sådär, att livet kommer från Kristus. Och det kan jag tycka, det har jag ju nyss sagt. Jag kanske borde ha formulerat det annorlunda. Vi kan föreställa oss så här, kroppens nervsystem. Jag tror att man gjorde det under antiken. Jag är rätt så säker på det här. Kroppens nervsystem, det letar sig ut i alla kroppsdelar. Och det utgår från huvudet. Och man såg liksom att livet på något sätt kanaliseras precis ut som våra nerver. Så det är den bilden som Paulus anspelar på här. Och det innebär i sin tur att vi alla som är i församlingen, vi som har liv i församlingen, genom det liv som anden har gett oss, har Kristi eget liv. All kraft kommer från Kristus och det är liksom samma kvalitet på allting. Vart än det går ut i kroppen. Aposteln Johannes säger, Johannes evangeliet 1:16, av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Och det innebär i sin tur att vi alla olika kroppsdelar i kroppen, vi har samma sorts liv, det var kanske det jag sa nyss. Vi har olika sätt att uttrycka det, men det är samma sorts liv. Det vore ytterst arrogant av en kroppsdel att peka på någon annan medlem i kroppen som delar samma Kristi liv och säga, du har inget liv. För du uttrycker inte det på samma sätt som jag. Bara för att den andra kroppsdelen kämpar med andra saker än jag kämpar med. Och gestaltar livet på olika vis. Om du är född på nytt så har du Kristi liv. Låt inte någon, djävulen eller någon annan övertyga dig om något annat. Du har Kristi liv och det är the real thing. Det är liksom, det finns inget annat än det livet. Ytterligare en tanke utifrån att livet i kroppen kommer från Kristus är förstås att det inte finns något liv utanför kroppen. Det är liksom en självklar del i den här bilden. Det finns ingen kroppsdel som kan ha en egen existens frikopplad från kroppen. Vi ser ju direkt att det är en grotesk bild. Om jag gräver i jorden och jag hittar ett finger där. Det har aldrig hänt mig, men jag skulle förmoda att liksom, det blir någonting groteskt. Det är någonting fel i det. Den kan inte leva. Det är för att det är genom kroppen som vi får vårt liv. För det tredje. Enheten är organisk. Så jag tidigare sagt att enheten är en enhet i anden och att den får sitt liv ifrån Kristus som är huvudet. Men att församlingen är Kristi kropp innebär också att enheten är organisk. Även om vi medlemmar är olika är vi förenade både med varandra och med Kristus. Och vi kan inte komma ifrån varken det ena eller det andra. Vi är inte mekaniskt hopskruvade. Vi är organiskt sammanfogade. Man kan alltså inte se på sin församling som man kan se på ett fotbollslag, ett professionellt fotbollslag och säga, men vi har en liten klen målvakt. Vi måste byta ut honom och få in en bättre. Vi värvar en ny. Det funkar inte så i en kropp. Jag funderar på om jag kan hitta på någon illustration här. Men jag ser att det kanske biter mig själv i hälen här. Det är klart att vi kan titta på vår kropp och se att det är en dålig lilltå. Jag får sätta lite ny. Men vi förstår att det blir en sorts grotesk bild här. Jag har den kropp jag har. Jag kan inte bara byta ut en del som jag inte gillar. Det funkar inte så. Vi delar vårt ursprung och vi delar vårt liv och vi kompletterar varandra. Hör här. När vi älskar varandra trots våra olikheter, när vi avstår från att klaga på varandra på grund av våra olikheter, när vi underordnar oss varandra och när vi gläds åt varandras olikheter fungerar vi tillsammans som en organisk helhet. Vi vet ju det. Vi vet ju det. Men vi måste ta upp och titta på det när vi ser att församlingen är Kristi kropp. Det är Gud som har fogat oss samman till en kropp och som har gett oss ett gemensamt liv i Kristus. För det fjärde. Eftersom församlingen som är Kristi kropp är fullheten av honom innebär det, hör här, det innebär att det som är sant om honom också är sant om oss. Det som vårt huvud gör, gör också vi. Det är därför vi kan säga att vi har blivit korsfästa med Kristus. När han korsfästes kan jag säga, eftersom jag är förenad med honom, att också jag korsfästes. Mitt gamla människa, den jag var när jag var i Adam, som Paulus talar om i Romarbrevet till exempel. Min gamla människa har dött tillsammans med Kristus på korset. Men jag är också uppstånden tillsammans med honom. Jag kan se mig själv. Paulus säger så här, Romarbrevet 6:11. Se dig själv som död från synden, men levande för Gud. Men, alltså det är ofattbart stort. Man skulle kunna stanna kvar här och bara liksom prata om det. Men jag är inte bara levande för Gud. Jag är oändligt och ofattbart älskad av Gud. Jag har nämnt den här versen flera gånger i genomgången av Efesierbrevet. Men låt oss än en gång påminna oss om Johannes evangeliets 17 kapitel, vers 22-23. Du får jättegärna bläddra dit, för det är en sån vers som man kan memorera. Johannes evangeliet kapitel 17. Vers 22 och 23. Jesus ber till sin fader. Lyssna på de här orden. Varje gång jag hör dem, jag kan liksom inte fatta dem. Han säger så här, vers 22. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem. För att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag är dem och du är mig, så att de ska bli fullkomligt, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och hör här. Och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Alltså, fattar ni det här? Den evige sonen, Guds evigt enfödde son, en del i evig treenighet, evigt älskad av fadern, evigt oändligt älskad av fadern, föremål för faderns evig, alltså jag använder de här stora orden, det är lätt att det går inflation i dem, föremål för faderns eviga glädje, fullkomlig. Och Jesus säger, du har älskat dem så som du har älskat mig. När Kristus är i oss, när vi i församlingen som är hans kropp, den kropp som han uppfyller med sin fullhet, så är det som att Guds eviga, oändliga glädje över sin enfödde son på något ofattbart sätt också riktas mot oss. Så vi är inte bara frikända från synden. Vi är inte bara levande för Gud. Han älskar oss som han älskar sin son. För det femte. Kroppen gör Kristus synlig i världen. Vi som har fogats in i Kristi kropp, genom att den helige ande har fött oss på nytt och genom att ha fört oss in i gemenskap med Guds folk, vi representerar Kristus i världen. Vi är Kristi kropp. När vi älskar varandra trots våra olikheter, när vi som tidigare var fiender kan älska varandra, blir evangeliet synligt i vår omgivning. Vi är försoningens ambassadörer som förkunnar de goda nyheterna för alla och som uppmanar alla att försona sig med Gud. När vi försonar oss med Gud så innebär det också att vi försonar oss med Guds folk. Det är vi, Kristi kropp, som Gud har samlat för att förkunna hans härliga gärningar. Och vi gör det som en försonad gemenskap. Och det är till och med vår försoning mellan varandra som på något sätt förkroppsligar evangeliet och övertygar människor. Ja, jag måste gå vidare. Vi har kommit till den tredje punkten nu. Så vi har sett vad det står och vi har sett lite grann vad det betyder. Punkt nummer tre, det är dags att göra en kvalifikation. Jag talar hela tiden om församlingen som Kristi kropp. Men ganska snart efter Nya Testamentets tid och till och med under Nya Testamentets tid så var det inte alls en självklarhet att alla församlingar som kallade sig kristna verkligen var en del i Kristi kropp. Det utvecklades läror och hierarkier och olika former av tillbedjan som var helt främmande för Bibeln och för den kristna tro som läggs fram i Bibeln. Så därför har man genom kyrkohistorien haft olika sätt att navigera och urskilja bland de som kallar sig själva kristna. Och i samband med reformationen på 1500-talet så börjar man återigen att fundera, hur kan vi urskilja det sanna från det falska? Man började tala om kännetecken på den sanna och den falska kyrkan. Och till exempel står det så här i den nederländska trosbekännelsen från 1561. Det är en av de tidigaste trosbekännelserna som skrevs under reformationen. Det finns en egen artikel där i den trosbekännelsen, den 29:e artikeln, som handlar om den sanna och den falska kyrkan. Och det står så här. Den sanna kyrkan predikar evangeliet rent och klart. Förvaltar sakramenten i enlighet med Kristi instiftelse och använder kyrkotukten för att bestraffa synden. Så här nämns tre kännetecken på den sanna kyrkan. För det första, den predikar evangeliet rent och klart. För det andra, den förvaltar sakramenten, det vill säga dop och Herrens måltid, på ett rätt sätt. Och för det tredje, den förvaltar kyrkotukten eller församlingsdisciplinen på ett rätt sätt. Och i andra trosbekännelser så förekommer det att man bakar in det tredje kännetecknet i det andra som har med Herrens måltid att göra. Eftersom de hänger ihop väldigt intimt. Det här, skulle jag hävda, är en välbehövlig och biblisk kvalifikation också för oss idag. För idag finns det mängder av församlingar som gör anspråk på att vara kristna. Men som faktiskt inte alls bryr sig om att följa vad Bibeln säger. Men hör här, om vi predikar falskt om vem Gud är, så är det inte svårt att förstå att vi skapar en gemenskap kring en Gud som inte existerar. Det är ju en Gud som vi har hittat på, det är en avgud. Om den Gud som predikas inte dömer syndare, om den Gud som predikas inte är vred över synden, så har ju liksom hela evangeliet kortslutits och vi ljuger för människor på ett sätt som kan leda dem vilse för evigt. Vi kan vagga människor in i en falsk frälsningsvisshet när de själva verkar tro på en avgud som vi har skapat. Det är otroligt mycket som står på spel här. Det är så viktigt att vi predikar evangeliet rent och klart, som bekännelsen säger. Vi måste vara tydliga med vem Gud är. Vi måste vara tydliga med människans hopplösa tillstånd som syndare. Inte bara att människan är lite sjuk eller har utmaningar som man kan övervinna. Utan att människan är andligt död. Att vi är förlorade. Och vi kan inte betrakta varandra som konsumenter som bara har behov av en liten andlig uppgradering. Vi måste betrakta varandra som rebeller inför en helig och rättfärdig domare. Om det överlämnas åt oss själva att samla meriter och vara duktiga, så är det ute med oss. Vi måste förstå oss själva som är desperat behov av en frälsare. Kristus kom inte bara för att ge oss en lära att följa. Att lära oss att vara snälla mot varandra och skapa en inkluderande gemenskap. Han kom för att dö i syndares ställe och på det sättet bära Guds rättmätiga vrede över synden. Allt det här måste vara glasklart. Det är inte svårt. Det är inte komplicerat. Det måste vara klart och tydligt. Vi måste inte säga allt om allt det här, men vi måste säga rätt om det här. Och vårt gensvar behöver vara omvändelse och tro. Både omvändelse och tro. Om vi predikar evangeliet och ett gensvar bara genom omvändelse, nu ska du liksom kämpa mot din synd och övervinna allt detta, så blir vi lagiska. Och då blir evangeliet skruvat. Det är inte evangeliet. Det är ju vad alla andra religioner predikar också. Nu ska du göra det här och det här och det här. Men om vi bara predikar ett gensvar att du ska ha en sorts abstrakt tro som aldrig får några konsekvenser i ditt liv, så har vi ju vad aposteln Jakob kallar för en död tro. En tro utan gärningar. Den är död. Och återigen, det är så mycket på spel här. Om någonting av det här saknas, så kommer vi oundvikligen att predika ett falskt evangelium. Och då är vi inte del i Kristi kropp. Då snarare förleder vi människor från Kristi kropp. Vi blir falska ambassadörer som kan vänta oss, om Paulus har rätt i Galaterbrevets första kapitel, så kan vi vänta oss Guds dom. Guds förbannelse. Ja, det finns en del att säga om dop och Herrens måltid också. Jag tänkte återkomma till det lite grann i den tredje punkten. Men ni fattar poängen här. Paulus talar ofattbart högt om församlingen som Kristi kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt. Men allt är inte guld som glimmar. Vi måste vara vakna och se på det här med urskiljning, eftersom skillnaden mellan en sann församling och en falsk församling kan vara skillnaden mellan Kristi fullhet och Guds förbannelse. Ja, vad får nu allt detta för konsekvenser i våra liv? Jag ser att ni är alldeles allvarliga. Och det är allvarligt. Det är verkligen. Så jag vill inte ta udden av det. Vi måste se att det är allvarligt. Men det är också underbart. Jag skulle vilja svara på frågan på två nivåer. Vad det får för konsekvenser i våra liv. Dels för oss som individer. Och för oss som församling. Så för det första. För oss som individer. Vad får det här för konsekvenser? Jag vet inte hur många gånger jag har träffat, särskilt som pastor, en person och så har jag, som jag inte har träffat förut. Och så har jag börjat prata med honom eller henne och jag har frågat om han eller hon är kristen. Och ganska ofta är ju svaret ja. Och då frågar jag, men vilken församling är du med i? Och då får jag ibland svaret, jag är med i Guds världsvida församling. Och varje gång blir jag lika ställd. Eftersom det är ur Bibelns perspektiv så är det liksom ett omöjligt svar. För låt oss fundera lite grann på vad det innebär att vara kristen. En kristen person är en person som först och främst har fått sin synd förlåten. Och som har blivit försonad med Fadern på grund av vad Kristus har fullbordat på korset. Och det sker när en människa omvänder sig från sina synder och sätter sin tro till Jesus. Det är en person som är fattig i anden, som Jesus säger i saligprisningarna. Som vet att om det vore upp till mig att söka Guds bekräftelse, så har jag ingenting att berömma mig av. Jag är fattig i anden. Jag är liksom en tiggare. Helt och hållet måste jag kasta mig på Kristi rättfärdighet. Sök på hans bekräftelse. Liksom. Men det är inte allt. En kristen är också en person som tack vare sin försoning med Gud också har blivit försonad med Guds folk. Det är en person som älskar Herren av hela sitt hjärta, hela sin själ, hela sin kraft och hela sitt förstånd. Och som också älskar sin nästa som sig själv. Vi kommer inte korta hela tiden naturligtvis. Men det här dubbla budet finns ju där. Och det första leder till det andra. När Gud och det andra bevisar det första. Ser ni sammanhanget här? Om jag älskar Gud så kommer jag att älska Guds folk. Om jag älskar Guds folk fast det är liksom trasiga, bristfälliga människor, så blir det också ett tecken på att jag älskar Gud. Ni ser sammanhanget här. När Gud har kallat dig till gemenskap med sin son, så har han samtidigt kallat dig till gemenskap med sin familj. Han har gjort dig till en del av Kristi kropp. Och det kan aldrig betyda mindre än att du är en del i en lokal gemenskap av kött och blod. Jag inser att det finns svårigheter här. Jag inser att det finns, att vi är ett land som har få sanna församlingar. Jag inser att det kan vara jättesvårt att hitta en församling som liksom kan betraktas som sann överhuvudtaget. Så jag förstår allt det. Men vi måste ändå se det här. Att det finns ett givet samband. Är du del i Kristi kropp, så är du självklart del i en partikulär, lokal kropp av kött och blod. Det finns ingen Kristi kropp som är abstrakt. Det här är vad Paulus säger till församlingen i Korint. 1 Korintierbrevet 12, vers 14. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. Om foten sa, jag är inte hand, så jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Om örat sa, jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Så utifrån Nya Testamentets perspektiv så är det omöjligt att tala om vad det är att vara en kristen utan att hamna i ett samtal om församlingen. Som kristna är vi del i ett folk. Och Kristus har gjort oss till medlemmar i en kropp. Det kan vi inte förstå på ett abstrakt sätt. Och tänk på hur det är i Jakobs brev här. Där han jämför en levande tro och en död tro. Han säger att en tro utan gärningar är död. Och poängen är att när Gud föder dig på nytt, så vill du hålla Guds bud. Du vill leva som Bibeln lär. Eller som aposteln Johannes säger i första Johannesbrevet. Vi vet att de som har lärt känna honom, vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger, jag känner honom, och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Så om det inte gör dig något att du lever i strid med vad Bibeln lär, så är det en varningsklocka. Varför gör det dig ingenting om den som är född på nytt vill hålla fast vid Guds ord? Lyssna på Hebreerbrevets författare. Bläddra gärna dit. Hebreerbrevet kapitel 10. Hebreerbrevet kapitel 10, vers 23. Det står så här. Till 27. Ja. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra, utan istället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. För om vi fortsätter att synda med vett och vilja efter att ha fått kunskap om sanningen, då finns det inte längre något offer för synderna, utan bara en fruktansvärd väntan på domen och en rasande eld som ska förtära motståndarna. Vänner, den som är kristen är en person som är i ständig förändring. Gud verkar fram andens frukter, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet. Det är någonting som verkas fram i först och främst vår gemenskap. Det kommer inte att ske i isolering. Det är mitt i gruppen av syndare som har valt att älska varandra som evangeliet blir synligt. När vi förlåter varandra, vi som måste ha med varandra att göra, vecka ut och vecka in. När vi liksom klarar att reda ut våra olikheter. När vi överlåter oss till varandra. Jag vet inte vad jag säger nu egentligen, om meningen hänger ihop här. Men det är då evangeliet blir synligt. Det är det som är poängen. Det är då vi liksom, Gud verkar fram glädje, kärlek, frid, tålamod, vänlighet och allt detta. Det är i den lokala gemenskapen. Bibeln säger, älska varandra. Intressant. Vilka är det vi ska älska? Det är framförallt våra bröder och systrar i vår församling. Bibeln säger, uppmuntra och bygg upp varandra. Vilka varandra? Vilka är det vi ska bygga upp? Ja, men det är våra bröder och systrar i den lokala församlingen. Bibeln säger, vägled varandra. Var varandras tjänare. Be för varandra. Bekänn era synder för varandra. Ha tålamod med varandra. Gläds med varandra. Var gästfria mot varandra. Och 100 andra saker som vi ska göra mot varandra. Vilka är dessa varandra? Det är dina bröder och systrar i din lokala församling. Hur kan du leva som kristen enligt Bibelns undervisning utan att vara del i en lokal församling? Vem ska du uppmuntra? Bibeln säger att du ska uppmuntra underordnade dina ledare. För de vakar över din själ och ska avlägga räkenskap. Hebreerbrevet 13. Vilka ledare då? Påven? Biskopen i Göteborgs stift? Någon gubbe på YouTube? Någon som du brukar gå och lyssna på ibland? Alla pastorer i hela världen? Är det dem du ska uppmuntra och underordna dig? Det är självklart ledarna i din lokala församling. De är inte fullkomliga. Det är ett som är sant. De är bristfälliga. Du kanske måste ha tålamod med dem. Det är till och med sannolikt att du behöver ha tålamod med dem. Men om du är inte intresserad av att underordna dig, om du inte är intresserad av att ha tålamod med dem, om ingen ledare är bra nog för dig, är du säker på att du verkligen har det rätt ställt med Gud? Åh, jag inser att predikan börjar bli lång här. Jag skulle också vilja säga någonting om vad det innebär för oss som församling. Och då i synnerhet när vi tänker på dop och Herrens måltid. För visst är det så. Så har det i alla fall varit för mig och är emellanåt fortfarande. Att vi har en tendens att se dopet och Herrens måltid väldigt individualistiskt. Vi ser dopet som en sorts föreställning. Det är jättespännande att se hur dopkandidaten bekänner sin tro på Kristus. Och sänks ner och lyfts upp. Wow! Eller med Herrens måltid. Att vi ser det som att det är min åminnelse av Kristi offer. Det är min bekännelse av synd. Och det är mitt hopp om Kristi återkomst. Men dopet och Herrens måltid är mycket, mycket mer kollektiva än så. I dopet så är det inte bara dopkandidatens sätt att liksom komma ut med sin kristna tro. Det är också en församling som döper, som bekräftar dopkandidatens bekännelse som trovärdig. Som säger, vi känner dig, vi har sett ditt liv, vi erkänner, vi tror att Gud har fött dig på nytt. Församlingen säger, vi tror att du är kristen. Och så ger vi liksom dopkandidaten vår lagtröja, den kristna lagtröjan. Och vi säger, du är nu en ambassadör för Kristus. Du är en av oss. Och när någon döps så är det ett åtagande för hela församlingen att hjälpas åt att få den här personen att växa som kristen. Det är någonting monumentalt som händer i vår gemenskap. Vi liksom märker ut en person som en del som har övergått från döden till livet i Kristi kropp. Och jag skulle vilja säga något liknande om Herrens måltid. I första Korintherbrevet 11, och vers 17-34, så påpekar Paulus att ett av de främsta problemen i församlingen i Korint var splittring. Splittring som hade sina rötter i olika former av högmod. Och det är intressant att se att precis det här sammanhanget, splittringen, det är inte bra. Så då börjar han prata om Herrens måltid. Varför då? Jo, för att Herrens måltid kräver att de är en enad kropp. Herrens måltid är en familjemåltid. Den förutsätter att vi är en försonad kropp. Det blir som en regelbunden rening. Vi har en fläkt hemma. Som när den har gått 100 timmar så piper den. Och den vägrar gå mer. Då måste man ta ut filtret ur fläkten och rengöra filtret. För i filtret så fångas det upp alla pollen och alla grejer som flyger runt i luften. Och Herrens måltid fungerar på ett liknande sätt. Varje gång vi samlas och delar bröd och vin förnyar vi vårt löfte till varandra att bevara andens enhet genom vårt gemensamma band i Kristus. I Herrens måltid görs många till en. Paulus säger i 1 Korinther 10, eftersom det är ett bröd är vi som är många en kropp, till alla får vi del av detta enda bröd. Så när Herrens måltid närmar sig blir det en påminnelse för oss. Och vi firar måltid, Herrens måltid varje vecka. Det är bra, tror jag. För det blir en veckovis påminnelse för oss att ta tag i eventuell bitterhet som vi hyser mot varandra och förlåta varandra. Vi får liksom rensa luften varje vecka så att vi kan dela måltiden som en kropp. Ja, vänner, det är tillsammans vi förkunnar evangeliet. När vi alla säger samma sak om oss själva, att vi är syndare och vår enda rättfärdighet är i Jesus Kristus. Jag är inne i avslutningen nu. Håll ut. Tillsammans är vi bärare av Kristi fullhet. Tillsammans är vi Guds församling som han har utkallat ur mörkret och in i sitt underbara ljus. Tillsammans är vi satta att förkunna hans härliga gärningar. Vi gör Kristus synlig i världen och allt som är sant om honom är också sant om oss. Så låt oss göra allt vi kan för att fortsätta att älska varandra. Låt oss ha tålamod med varandra och arbeta igenom eventuella konflikter. Och låt oss försonas med varandra. Och låt oss nu be tillsammans. Himmelske Fader, av allt som är sagt, vi ber att det som är välbehagligt inför dig skulle få slå rot och bära frukt. Och jag ber att om jag har provocerat någon i predikan här, så ber jag att du ska ge ögon att se bortom mina svagheter och mina tillkortakommanden. Och fundera på om det som jag har sagt verkligen kan stämma. Jag ber, Fader, att om det finns någon som du behöver övertyga om synd, så övertyga om synd. Och finns det någon du behöver bekräfta och uppmuntra, låt det ske i Jesu Kristi namn. Och vi ber att du skulle fortsätta att beskydda och bevara oss som församling. Och gör oss modiga och djärva så att vi kan söka upp varandra och bekänna våra synder för varandra och be om varandras förlåtelse. I Jesu Kristi namn. Amen.